Älskade Jesus, och vi längtar efter dig. Längtar efter din närvaro. Efter att höra dig tydligare och tydligare. Längtar efter mer och mer förening med dig. Och vi längtar efter att du ska ta gestalt i oss. Att du ska få leva ut ditt liv genom oss. Att du ska få ära Fadern genom våra liv. Att vi helt ska komma fram till att mista allt eget. Att varje dag bära sitt kors. För annars kan vi inte vara dina lärjungar. Vi kan vara namnkristna. Men vi kan inte vara förenade med dig. Och Jesus, jag tror vi alla känner att tiden är kort för församlingen. Att du kommer snart. Och att det är dags för församlingen att vakna upp. Till sin kallelse. Att vara ljus i mörkret. Att uppenbara ditt rike. Att göra dig synlig. Att göra ditt namn känt. Inget annat namn behöver vi. Så att vi får vakna och stå upp och vara ljus. För du kommer, Jesus. Och att vi får vara renade. Så att vi kan bli förenade med dig i uppryckandet. Att det är allvarligt. Så att förstå vad vi kallade till och att bli de vi är i dig. Att inte missa målet och bli någonting annat än den bild du hade av var och en av oss i evigheten. Innan vi var här på jorden så hade du en bild färdig i ditt hjärta för var och en av oss. Och att den bilden som du har om var och en av oss är vårt ansvar att vi går mot och att vi blir. Att vi blir de vi egentligen redan är i dig. Och vi får bort alla syndafallets konsekvenser i våra själar, på vår personlighet. Och därför är vi villiga att mista allt det gamla. För att motta det nya livet. Och bli lika dig, Jesus. Din avbild. Att tacka dig. Att du ska verka i våra hjärtan. Tala till var och en av oss personligt. Att tacka dig, Fader. Att få bli de vi egentligen redan är. Och det som Gud har lagt på mitt hjärta, det är att Kristus är vårt liv. Och det som Gud har sagt till mig, varför jag ska undervisa, orsaken är till att han vill undervisa genom mig. Vi har ju alla olika uppgifter och gåvor. Men jag frågar, vad vill du göra genom mig? Och då säger han, jag vill åt mig rena ett egendomsfolk. Så han vill få fram ett folk som följer honom vart helst han går. Ett renat folk är vad han söker. Och det är en sen tid. Och ett folk som har en relation med honom. Vi kan inte vara hans kropp om vi inte har kontakt med huvudet. Det är omöjligt. Och vi behöver alla ha kontakt med huvudet. För att var och en av oss är en lem i Kristi kropp. Så att vi kan höra och göra bara det han vill. Och kunna ha ett nej till allt som inte är Kristus. Ett ja till honom och ett nej till allt som inte är Kristus. Att vi kan få den troheten. Jag frågade Gud för många år sedan, vad är det som du tycker är viktigast i relationen med dig? Och då svarade han, trohet. Att vara trogen sin brudgum. Och den troheten är först och främst i hjärtat. En fördold trohet. Den största gudstjänsten är osynlig. Den är fördold med honom. Sen tar sig det uttryck. Men det kommer ifrån den fördolda relationen med honom. Det jag söker honom. Det jag umgås med honom. Det jag lyssnar vad han vill göra. Vad han vill säga. Vem han vill prata med. Och sen söka bara det som kommer från honom. Och ett nej till sig själv och till allt annat. Och att det här blir kraftigare och kraftigare och kraftigare. Att vi får växa i relationen. Och för Det är nog 10 år sedan som Gud sa till mig, gå mot en total förening med Kristuslivet. Och efter han hade sagt det sa han, och att älska mig, det är att låta ordet bli kött. Att älska Gud är inte att ropa Jesus älskar dig, utan det är att han får ta över livet och ta gestalt och bli synlig. Och ju mer man upplever av honom, ju hungrigare blir man. Det är märkligt. Så att umgås med honom ger inte mättnad, ger mera hunger. Och till slut har jag känt så här att själen dras till honom hela tiden. Och till slut blir det inte glappkontakt, utan själen är med honom hela tiden. Och det är en märklig upplevelse att om man kör bil eller är i affären eller pratar med människor, så är närheten till honom närmast, oberoende vad man säger och vad som händer. Släpper inte kopplingen med honom. Och det här är det som jag har upplevt som ljuvligast i livet. Att det finns ett fördolt liv som är i förening med honom hela tiden. Och som inte släpper. Det är jag så tacksam för. Och kärleken till honom växer och Guds fruktan växer. Och han blir allt. Och man vill ge honom allt. Så att det finns inga ord att beskriva honom med. Det går inte att beskriva honom. Men han är vårt liv och han är given till var och en av oss. Som en gåva från vår fader. Det var en dag jag bad, så sa han så här, jag är ditt bönesvar. Jag är ditt bönesvar. Och då tänkte jag så här, åh fader, du har givit mig Kristus som bönesvar. Vad den gäller för mitt jordeliv. Allt är mig givet i Kristus. Helt ofattbart. Att han är oss given. Personligt är han oss given. Till församlingen är han given. Men att veta, så älskade du mig, fader, att du gav mig din älskade son. Att jag får ta emot honom så personligt. Och då sa han till mig så här att det du tar emot som jag har gjort för dig, ärar mig. Så all den nåd som vi tar emot, det som han redan har givit oss på Golgata genom sin död och sin uppståndelse, när vi tar emot den kärleksgåvan så ärar vi honom. Så ju mer vi låter oss älskas, ju mer ärar vi honom. Och att den här sista tiden får leva ut det han gjorde för oss. För den helige ande längtar efter att stadfästa hans död i oss. Och stadfästa hans uppståndelse i oss till faderns ära. Men jag tänker så underbart egentligen livet kan vara för oss. Förenade med Kristus. I Kolosserbrevet 3 och 4 så står det så här. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbar, då ska ni med honom bli uppenbar i härlighet. Men just där, Kristus, han som är vårt liv. Och förstå det, att det är bara genom hans liv jag blir mitt rätta jag. Jag är skapad att äta av frukten på livets träd. Men vi föds ju in under kunskapens träd på gott och ont. Men att få bli befriad från konsekvensen från syndafallet och få motta frukten från livets träd och bli vårt rätta jag, det går inte utan Kristus. För Kristus är vårt liv. Och jag tänker så här, Paulus, han jagade efter mer och mer av Kristus. Han sa, jag är vunnen av Kristus och därför jagar jag efter att vinna mer av honom. Jag glömmer det som är bakom och jag sträcker mig mot det som är framför. Så att varje dag att få mer och mer och mer av Kristus, han som är mitt liv. I Filipperbrevet 1:21. Och att få känna att man blir sitt äkta jag, sitt riktiga jag. Så säger Paulus här. Ty att leva, det är för mig Kristus. Och att dö, det är för mig en vinning. Den synen hade han på livet. Hans eget liv hade inget värde för honom själv. Paulus levde inget självliv. Där han dött ifrån. Hans eget liv hade inget värde. Hans liv var Kristus. Och att fullborda loppet. Så att Kristus skulle ta gestalt. Och den kallelse han hade fått ifrån Gud. Det var allt vad han riktade sig mot. Så att leva. Det är för mig Kristus. Och när själen kommer till det. Att det blir verklighet för en. När jag precis. När Jesus hade kommit i natt. Och fångat mig och gjort mig till sin. Så var det ett bibelord i Psaltaren där det står så här. Om jag har dig i himlen, då frågar jag efter inget på jorden. Den skrev jag upp och täckte en hel dörr med. Och så tittade jag på det där och så tänkte jag så här. Kan det bli så för mig? Kan det bli en verklighet? För det var så mycket som mitt liv ville. Så mycket som drog i mitt liv. Så mycket önskningar. Så mycket annat än Kristus. Massa annat. Jag tänkte, kan det bli så en dag? Att om jag har dig så frågar jag efter inget på jorden. Kan det bli så? Och det kan det. Och det kan jag känna idag. Att allt det här är över. Världen är över. Allt vad den här världen kan ge är över. Allt vad det här mänskliga livet kan åstadkomma, det är över. Och att själen inte längre frågar efter någonting på jorden. Att det är en verklighet. Nu var det 1974 jag blev frälst, och det är många år, 44 år. Men att jag idag ändå kan känna det, att du är mitt allt, Jesus. Det har blivit och har gjort ett verk i mig. Där jag kan säga att du är mitt allt. Du är hela min längtan. Du är min skatt, du är min framtid. Du är mitt liv. På riktigt. Men det är ett verk av Gud. Och man får ta ett steg i taget med honom. Och alla steg är inte lätta. I Galaterbrevet 2:20 så säger Paulus. Ni vet vad som står där. Nu lever inte mer jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet. Det lever jag. I tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Och när jag fick det här bibelstället så sa han bara till mig så här. Allt du behöver är tro på mig. Allt du behöver är tron på mig. Det är allt. Tron på Jesus. Därför är tron det dyrbaraste vi har. Det är absolut. Och tron kan växa. Abraham försvagade sig inte i sin tro. Fastän han tittade på sin kropp och såg hur gammal den var. Att den var så som död. Kunde inte bli pappa. Men han tvivlade inte på Guds löften i otro. Utan han trodde och blev inte svagare. Utan blev allt starkare i sin tro. Han växte i tro under den här väntetiden. Så de prövningar som Gud låter komma i ditt liv. De som vi inte tycker om. Och de som tar lång tid. Och är jättejobbiga. Är till för din tros växt. Rening av din tro. Och tillväxt av din tro. I rätt tid svarar Gud. Men tron är det dyrbaraste vi har. Och det är trons goda kamp. Och vi har alla en kamp. Och när vi har övervunnit. För jag frågade Gud. Varför kom det här nu då? Det händer ju saker i ens liv. Och då sa han, varför kom det här nu då? Och då sa han så här, för att du ska övervinna det. Ja, det kom för att jag ska övervinna det. Och så kommer det något nytt för att jag ska övervinna det. Övervinnarna är viktiga. Han höjer ribban hela tiden. Han spänner bågen med oss. Och man känner ibland så att det går inte att spänna mer. Gud, går jag av. Han spänner ännu mer. Han spänner ännu mer. Så att vi blir de vi är. Och vi ska regera som konungar. Det ska synas vems vi är och vilket rike vi tillhör. Och det mörknar fort runt omkring oss. Det mörknar jättefort. Men att tron är det viktigaste vi har. Tron på Jesus. Och tron kommer av att höra predikan. I kraft av Kristi ord. Så att jag har ansvar för min trosväxt. Jag måste äta och dricka Kristus så jag måste höra och ta in ordet. Och jag kan inte ta in ordet som bokstavens ord. Utan jag måste äta hans kött och dricka hans blod. Och vad är det? Det är att ordet är ande och liv. Jag måste ta emot det han talar. Vi ska leva av allt det som utgår. Inte det som utgick. Utan det som Gud talar till mig nu. Det ger tro. Alltså måste jag vara i ordet. Och när Gud talar så tar jag emot det. Böjer mig under det. Förenar mig med det. Och tro skapas. Sen när tron är där, då prövas den. Trons goda kamp. Till vi är renade i tro. Och kan ge Gud ära. Och lösa de fångna. Driva ut onda andar. Bota alla de sjuka som Gud vill ska botas genom våra liv. Så att tro på Jesus. Och jag tänker på att Timoteus, han var den enda som Paulus hade. Det är smärtsamt. Jag har bara Timoteus som hade äkta omsorg. Allesammans de andra sökte sitt eget och inte det som hör Kristus till. Så vad är problemet för oss i kristenheten? Det är att jag söker mitt eget, inte det som hör Kristus till. Det är problemet. Alltså måste jag lägga ner mitt liv och mina intressen och mina planer och min tid. Och det vill man inte alltid. Men jag tänker, när jag mister så vinner jag. Mistandet gör att jag vinner och jag byter mitt gamla syndaliv mot hans uppståndelseliv. Om vi förstod det skulle vi mista innan vi hann blinka. För att jag får vinna hans liv. Jag får bli den jag egentligen är skapad till att vara. Och allt det här som har plågat en genom hela livet och gjort att man fått dåligt samvete och känt sig dåligt. Att känna att det tas bort. Att det skiljs ifrån en. Och att det kommer hans liv och gör mig till mitt äkta jag. Vi är himmelska medborgare. Så att vi söker det som har Kristus till. Och i Romarbrevet 5:9-10. Att förstå det här att jag behöver Kristuslivet hela tiden. Gud sa till mig en gång så här, du behöver Kristuslivet lika mycket som syret du andas in. Syret är en spegelbild av mitt liv som du måste andas in hela tiden, annars dör du. Så måste jag andas in i mottagande Kristus hela tiden för att frälsas i den här världen och från den gamla naturen. Så jag måste leva inandas i mottagande Kristus liv. I Romarbrevet 5:9-10. Så mycket mer skall vi därför, sedan vi nu har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bli frälsta undan vredesdomen. Ty om vi, medan vi vore Guds ovänner, blev försonade med honom genom hans sons död, så skall vi sedan vi har blivit försonade ännu mycket mer bli frälsta i och genom hans liv. Så en gång blev jag frälst genom hans död. Sen ska jag bli frälst lika ofta som jag andas. Ännu mycket mer frälst genom hans liv. Och där har vi ett ansvar att motta hans liv. Att umgås med honom. Att äta och dricka honom. För hans liv är det vi behöver som nya skapelser. Och hans liv är frälsande liv, räddande liv. Så vi går här på jorden som vanliga människor, men är himmelska människor. Som får näring från en helt annan källa än vad den här världens människor får. Som har kontakt med en helt annan regering, en helt annan ledning. Men vi går här sända av honom för att människor ska få höra evangelium och inte gå evigt förlorade. Så att förstå att vi lever inte som vanliga människor. Vi lever utifrån Guds rike. Och vi får vår näring på ett helt annat sätt än världens människor. Men om jag inte tar den här näringen som en himmelsk person måste ha för att kunna vara himmelsk, så kommer jag bli som alla andra människor. Bli lika jordisk som alla andra. Men vi är himmelska medborgare och ska vara himmelska människor satta på jorden. Så himmelska så att människor runt omkring oss ska känna det. Alla som möter oss ska känna att här är det någonting annat. Det ska både kännas och upplevas i skuggan av oss. Så till och med andra grannars husdjur ska känna det. För det var det jag bodde vid ett tillfälle. Så frågade en granne mig, vad är det i dig som min hund tycker om? Och då fick hon evangelium. Så att det ska kännas verkligen. Och jag tänker också på att här, om Jesus är bönesvaret, så är han ju lösningen på alla människors problem. Så att allt vad som kan hända mig på den här jorden är redan löst i honom. Och han är lösningen för hela världen. För varje land, för varje regering, för varje människa, mot all fattigdom, mot allt klimat, mot alla krig är han lösningen. Men man vill inte ha honom. Man vill ha en annan lösning. Människan vill lösa alla problem själv. Vi fixar klimat. Vi tillsammans besegrar cancer. Vi gör det. Och snart kommer antikrist och träder in som världens frälsare. För man valde bort Jesus, så blir man tvungen att få in djävulen på jorden helt och hållet, som ska lösa upp alla problem. Så fruktansvärt katastrofalt. Och då tänker jag så här, Jesus, om jag tror på dig, då är du lösningen på mina problem. Sen behöver jag ju inte prata för öppet om det, för då tror folk att man behöver ju vara vis. Så att de inte tror att man är helt knasig. Men i mitt hjärta har jag rätt, för jag säger till Jesus, har jag rätt att lita på dig när det gäller det här? Ja, säger han. Det är inte slarvigt. Nej. Kan jag ta emot allt från dig? Ja. Och då tänker jag så här, jag vill ingenting annat. Jag vill ha hjälpen från honom. Och det här har varit min plågsamma strävan hela livet. Att när mina pojkar var små och fick ont i tänderna ville jag att de skulle få gå till Gud och gapa. Men jag hade inte den mognaden att gå till Gud och gapa. Men att få sträcka sig mot att få hämta allt hos honom. Och jag har berättat för er att när jag var liten, innan jag kunde gå. Och mamma hade fika och en kvinna. De satt och fika och jag kunde inte gå, men jag kunde sega mig upp på bordet. Och så såg jag två sockerbitar. Och då sa jag så här, Gud. Så här, jag vet inte om jag kallar honom för Gud, men han var Gud som jag hade mött när jag föddes. Eftersom jag dog. Så fick jag ett möte och det satt kvar. Så till honom sa jag det, flytta på sockerbitarna. Och så ramlade jag på golvet, för jag orkar inte stå så länge. Och sen hade jag jättesjå, jag minns vilket sjå det var innan jag hade händerna. Och stod och vinglade och såg vid bordskanten, sockerbitarna låg kvar. Och då kändes det mig, fast jag var så liten, jag kunde inte prata, kunde inte gå. Jag stod inte ut, den känslan. Flyttar inte du som jag mötte sockerbitarna, så står jag inte ut. Och det här har varit jättejobbigt. För jag har hela mitt liv velat se Gud. Och jag har inte sett honom. Och jag blev en argare och argare barn. Och en argare och argare tonåring. Och en argare och argare vuxen. När jag var 14 år. Och jag tog Bibeln och sa, talar du inte till mig nu så står jag inte ut. Tala högt nu. Och det gjorde han inte. Och jag vet, jag slängde Bibeln så att bladen fladdra. Nu. Prata med mig nu. Gör någonting. Flytta på sakerna. Gör någonting. Och sen 1974... så kom han en natt. Och då frågade jag, vem är du? Jesus. Brak, såg jag på golvet. Och kunde inte stå på benen. Och trodde alltså att nu dog jag. Så nu måste jag krypa upp för trappan och berätta för min man att jag dör. För jag möter Gud. Men det gick inte. Och hela natten var det här som jag inte kan sätta ord på. Men så på morgonen jag sa så här, vad är det som har hänt mig? Och då hörde jag, du har fått känna min makt och min härlighet. Och så, vad ska jag komma ihåg? Tro, hopp och kärlek. Men största av allt är kärleken. Och Alltså jag trodde jag hade schizofreni. Jag trodde jag var sjuk. Och sen när jag kom upp på morgonen så började jag tala i tungor. Då var det jättevärre, för jag hade aldrig talat som tungotal. Och det bara strömmade ur mig. Och då hörde jag honom sa, det finns en kristen bokhandel som heter Proklama. Och dit ska visa vad som har hänt här. Och jag ordnade barnvakt och åkte dit. Och någon pekade på en bok som heter Den heliga ande och du av Dennis Bennett. Och där stod det jag hade upplevt. Då tänkte jag så, jag har mött dig igen. Jag har mött dig igen. Jag har mött dig igen. Och då började tecknen och under. Jag jobbade som sjuksköterska och fick se under. Och våra fyra söner var helade från astma. Och det började hända saker. Men jag har fortfarande alltså en sån extrem längtan efter att se Gud på jorden. Och en smärtsam, smärtsam längtan att se honom. Att se hans gärningar. Att människor får se honom. Så längtan. Så det verkar. Men så nyligen så hörde jag honom säga så här. Snart ska jag flytta sockerbitarna. Snart ska du få se dem flyttas. Och det är vad jag längtar så mycket efter, att få se hans handlingar och kunna få komma till honom. Att tron har blivit renad och stärkt och fått växt. Så att all nåd som är given i Kristus, att vi kan ta emot den och förmedla den. Och att han är lösningen på allt. För det går så fort i världen idag. Man hittar på 1000 lösningar på allting, bara det inte är Jesus. Bli frisk, bli det och det och bli må bra och gör allting, men bara inte Jesus får med i det. Men att det reser sig upp ett folk som, även om vi inte säger pip, även om vi inte säger Jesus, så är han där och skuggan räcker och andemakter vrålar och åker ut och sjuka blir friska och vi står upp och är ljus och inget kan stoppa oss. Så att Paulus han sa att förhärliga Jesus om det skedde genom liv eller död. Men huvudsaken vi ärar honom. Och det är det här folket Gud väntar på. Som det inte går att muta. Som det inte går att hota. Smickra. Som inte bryr sig om vad människor tycker om en. Jag bryr mig inte om vad någon tycker om mig. Det är inte mitt intresse. Jag bryr mig om vad han tycker. Och att han tittar ner och säger så här, väl gjort. Och människor tycker att det var jättebra och Gud tycker det var jättedåligt. Så är det jättedåligt. Och att inte söka någon vinning utan allt för att behaga honom. För övrigt strunt i allt. Så. Att vi följer honom och bryr oss inte om vad andra tycker. Utan vi går dit han tycker. Oberoende vad man själv tycker också. Och jag tänker också så här, att fått denna enorma kärleksgåva. Det står i andra Korinthierbrevet 1:20 att alla Guds löften, så många de är, har sitt och får därför sitt amen genom honom. Så vad vi än ber om, alltså som är faderns vilja, det är det vi ber om, så har han redan sagt sitt ja. Och att det blir en verklighet, att vi vågar riskera vårt liv på Jesus. Är han allt för mig? Är han allt jag behöver? Och att det inte går att hota oss, att skrämma oss med döden. För vad är all orsak till fruktan? Det är egentligen dödsfruktan. Men om det inte finns någon död, om jag inte kan dö, om jag redan har dött, jag kan ju inte dö igen. Har jag dött så har jag dött. Vad finns det då? Bli av med den här jordkostymen som är väldigt trång. Och få vara med honom. Är det tråkigt? Det är vårt mål. Så att förstå det här att det finns ingenting. Frukta inte för dem som kan döda era kroppar. Står det. Men frukta för honom som har makt att placera själen där den hör hemma. Så att det blir att vi tror på det Gud har sagt. Och Jesus Kristus är därför vårt löftesland. Och Israel var på väg mot ett löftesland. Genom öknen. Men de måste ta sig över någonting. De hade blivit tagna genom Röda havet. Med en bild på Jesu död. Men de måste ju ta sig över någonting till. För att komma in i löfteslandet. Jordan. Det gamla livet. Och då står det i Josua 3:16 tror jag. Att vattnet stannade uppe vid Adam, vid staden Saretan. Ingen bra namn på en stad. Men vattnet stannade, tillflödet från den gamla naturen stannade och de gick över i löftet landet. Och så måste tillflödet från den gamla naturen skäras av. Hur kan det göra det? Genom att jag varje dag bär korset. Jag måste varje dag skiljas från det som Jesus dog för att jag skulle slippa. Och att vara bestämd i det. Sinnet måste vara fast. Att vägra flytta sig en millimeter. Har Gud sagt det, då är det så här. Oberoende vad jag tycker, vad jag känner, vad andra tycker, vad andra känner. Har Gud sagt det, då är det så här. Och jag tänker det så här. Jag tänker tro det, oberoende av omständigheterna. Så är Guds ord sanning. Och att man inte, för det står så här, om vi fastar i vårt sinne. Så bevaras vi i frid. För att på dig förtröstar vi. Förtrösta då på Gud till evig tid. Och det är ett val jag gör. Jag överlåter mitt liv till honom. Och han tar ansvaret. Så man överför sitt liv, det som står i Romarbrevet 12, 1 och 2. Ni vet vad som står. Romarbrevet 12, 1 och 2. Att inte anpassa sig efter den här världen och att ja, och sin andliga tempeltjänst att frambära sitt liv som ett offer till honom. Sin kropp, sin själ. Jag överför mitt liv. Jag girerar mitt liv. Sätter in det på en annans konto. Så jag girerar mitt liv och överför det. Och när jag har överfört mitt liv så tar han ansvar om det. Men om jag har ett steg och bestämmer själv, ett steg i världen och ett steg med Gud. Då får jag ett ansvar för mitt liv och ta konsekvenser. Men överlåter jag mig helt så tar han ansvar för varje hårstrå som faller. Det är 100%. Så överlåter jag mig helt och är hans barn så tar han ansvar för mig. Då tar han emot oss som en fader och vi är en söner och döttrar. Så det är det här att överföra sitt liv helt och hållet. Och vi kan ta något bibelställe till. Romarbrevet 8, 14. Att få vara barn till honom. Och att han tar emot oss. Och tar ansvar för våra liv. Att han föder och kläder oss. Allt som vi behöver ger han oss. Han är en fader som vet vad vi behöver. Och vilka är hans barn? Vilka är hans barn? Till alla det som drivas, ja, och drivas av Guds ande. Det är Guds barn. Så de som lever utifrån sig själva. Man kan vara född på nytt och leva självliv. Och gå miste om välsignelsen. Så att de som drivs av Guds ande, det är Guds barn. Och vi kan läsa vers 4 och vers 5 också. Lagen, gäller den i nya förbundet? Tron gör lag. Precis, vers 4. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar inte efter köttet. Utan efter anden. Vad var lagens uppgift i gamla förbundet? Ja, att avslöja synden. Men om nu synden inte finns att avslöja. Så står jag inte under lagen. Men lagen var andlig. Och lagen var god. Och den uppfylls självklart när jag vandrar efter anden. Och det som är kötsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör. Men de som är andliga har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. De har sitt sinne vänt till det som är där ovan. Där Kristus är. Och inte till det som är på jorden. Varför var Jesus tvungen att vara ställd under lagen? Varför var Jesus jude? Varför var Jesus jude? Varför kunde han inte vara kines? Ja, för att Israel var de enda som hade lagen. Och Så att lagen var nödvändig för två saker i Jesu liv. Avslöja rättfärdigheten. Avslöja synden, men i hans liv avslöja rättfärdigheten. Så att i Jesu liv var lagens uppgift att avslöja rättfärdig. Det hade inte gått att säga att han var rättfärdig om inte lagen hade funnits. Därför var han tvungen att vara ställd under lagen. Det bevisade hans rättfärdighet. Så kunde han bli ett offer. Försoningsmedel för var och en av oss. Helt enormt. Så att om vi börjar förstå vad Jesus har gjort för oss och vem vi är i Kristus, himmelska medborgare, tillhör ett helt annat rike. Och om Jesus får regera i dig och mig, så har vi frid och glädje och ett rättfärdigt liv. Så tecknet på om jag lever utifrån hans rike är frid och glädje och rättfärdigt liv. Och om jag söker det livet och hans rättfärdighet, så skall... Och när vi lever det här livet på jorden inför världens människor, då blir det attraktivt. För det längtar människorna efter. Och då kommer människor att komma. Men om de ser kristna som är religiösa, som har en religion istället för en relation, och inte utstrålar kärlek, utstrålar pekpinnar och massa andra konstigheter. Och det är vad världen har sett. I Sverige har vi som kristna inte ett förtroende bland människor. Om jag säger att jag är kristen, så säger de inte, åh vad roligt. Utan då blir det en misstänksamhet. Alltså, så vi måste få tillbaka förtroendet. Om äkthet. Och hans närvaro i våra liv. Så att vi vet Jesus kommer snart. Och vi vill vakna. Och vi vill stå upp och vara ljus. Vi vill följa honom. Vi vill förenas mer och mer med honom varje dag. Vi vill komma närmare. Och gå mot vår fader varje dag i Kristus. Och tjäna Gud i Kristus. Inför Gud. För om vi inte tjänar i anden, så sa Paulus, ge akt på de hundarna. De sönderskurna. Vad var det för skillnad på omskuren och sönderskuren? Vi är de omskurna, sa Paulus. Vi som tjänar Guds ande tjänar Gud. Men de som tjänade Gud i förtröstan på köttet, de var de sönderskurna. Varför kallas de för sönderskurna till skillnad från omskurna? Ja, men vad är en sönderskuren? Kan inte förmedla liv. Kan inte förmedla liv. En sönderskuren, en arbetare som förtröstar på sitt kött, kan inte förmedla Guds liv. Så din och min uppgift är att förmedla honom, hans liv, vad vi än gör, var vi går och står. Även bara skuggan ska förmedla liv. Så vi överlåter oss helt på hans sida. Och Gud sa till mig så här häromdagen. Så sa han bara så här, att djävulen vill ha över så många spelare som möjligt på sin planhalva. Speciellt kristna. Sa han. Och då sa Gud, var noga med gränsen så du inte kommer över på hans spelhalva. Var noga med gränsen. Och då, när Gud hade sagt det, så var det några saker som hände. Och jag blev på insidan irriterad. Och Gud var där på en gång. Stoppade och släppte direkt innan du är över på fiendens spelhalva. Och hinner bara gå några varv. Så jag förlät. Och tillbaks igen. Renad på Guds spelhalva. Och Gud sa, håll dig på min sida. Och låt dig inte lockas, frestas över på djävulens planhalva. Så att vi blir vaksamma, att vara vaken och be, sa Jesus. För att det är lurigt. Fienden vet våra sköra punkter. När man känner sig, och nu blir jag irriterad, och nu blir jag arg. Han vet precis. Han vet vilka knappar, men de där knapparna, när han trycker på de där knapparna som alltid har lyckats, så ska det uppstå en lovsång. Så det dånar om det som aldrig hade tänkt. Och likadant, för nu, då nu när det här hände, så påminner Gud mig om när jag inte hade varit kristen så länge, så var det två grannar som började förtala mig när jag blev frälst. Och den ena heter Palm och den andra heter Nell. Och då sa jag till Gud, jag har fått Palmonella. Nu ska jag be mot den här Palmonellan. Och hon Nellan blev frälst innan hon dog. Så nu när fienden trycker på den där knappen så kommer en lovsång. Men så kommer det böner som jag inte hade tänkt be. Så Gud ger mig extra böner mot de allra svåraste människorna. Så kan jag be och be och be. Och känna att säg åt den räven. Att idag och imorgon botar jag sjuka och driver ut onda andar. Att få liksom en motkraftig kärlek. Övervinn. Och övervinn det onda. Med det goda. Med Kristus livet. Och att vi ser vem vi är och varför vi är här. Se vem du är. Och vet varför du är här. Du är här några få år. Och de åren går jättefort. Man blir 72 så snabbt. Man hinner inte blinka. Så plötsligt säger man 72. På insidan är vi yngre. Det är bara skalet som skrynklas. Men på insidan förnyas man. Så att ju äldre man blir och man vandrar med Jesus, ju fräschare är man. Även om det inte syns, så är man det. Men att vi ifrån våra hjärtan på allvar överlåter oss till konungarnas konung, till vår brudgum, så att vi kan förenas med honom. Helt och hållet. Han kommer snart. Och att han får tag i våra hjärtan. Och när vi är ensamma, att vi ger allt till honom. Överlåter allt till honom. Överlåter vår vilja, ger vårt liv allt när vi är ensamma i det fördolda. För det gör man i det fördolda, det gör man inte på möten. Det gör man när man är ensam. I kampen, oftast. Så jag tackar dig, Fader. Att du har fått tag i våra hjärtan. Och vi är dina. Och vi är stämplade med dig. Och vi vill utbreda ditt rike. Vi vill göra dig känd. Vi vill att du ska få göra dina gärningar genom oss. Vi vill att världen ska se dig. Se Faderns kärlek genom dig. Genom ditt folk. Vi vill inte gå våra egna vägar. Vi vill mista våra liv. Vi vill offra oss. Överlåta oss vår andliga tempeltjänst. Helt ge oss till dig. För att vara dina. För ditt rikes skull. Till ditt namns ära. Och inte för någonting annat. Vi älskar dig, Jesus, och det ska bli synligt att ordet får bli kött. I Jesu Kristi Nazarens namn. Älskade Fader. Den allra, allra bästa. Och vi bejakar ditt liv, hörde jag Gud säga, i Kristus. Och bli den du är. Det ärar Gud. Så att du blir den du är, det ärar Gud. I början, det har jag berättat, men i början när jag undervisade och var på möten så... var jag väldigt religiös och allvarlig. Jag visste inte alls hur det skulle gå till. Men i alla fall jag var det. Och Gud försökte få bort det där ifrån mig. Och få mig i en riktig relation. Så när jag kom hem efter möten och skulle äta. Då satte jag mig och så läste jag Bibeln. Och då sa Gud så här. Varför läser du inte Kalle Anka? Kalle Anka! Och då sa han så här, du tycker om det. Läs Kalle Anka. Och så sa han så här, lek inför mig. Vad, lek? Men den finns i Gud i denna allvarstid. Och då sa han, då gör det vad du tycker om inför mig ihop med mig. Och det var då Gud gav mig hästar. Nu har jag inte det längre så den leken är över. Men i 23 år red jag. Men att Gud vill också ge dig i det fördolda livet. Det som är gott inför honom. Han ger oss det att njuta av. Så att vi får en balanserad relation. Och när jag kom ut då och hade varit på de första ställena så viskade jag tyst så här. Fader, ge oss en avslutningssalm. Där jag berättade för ge oss en avslutningssalm. Och då sa Gud en sång. Och hur nej? Så, den kan vi inte ta. Alltså jag var mycket. Den gick inte. Så var jag på ett annat ställe och sa. Fader, ge oss en avslutning. Och då kom samma. Nej! Den, nej jag kan inte, nej. Och så var det ingenting. Och så var jag i Östervåla. Och det kanske var så många som var här. Och då sa jag, ge oss Fader en avslutningssalm. Och då kom den för tredje gången. Då tog jag den. Hipp hurra för Bamsefar som är så snäll och rar. Och det är väl en ljuvlig lovsång. Hipp hurra för Bamsefar som är så snäll och rar. Det är väl en jättebra lovsång. Hipp hurra, det kan du göra en rapp som av. Gör en rapp. Hipp hurra för Bamsefar som är så snäll och rar. Tänk så snäll och rar han är. Finns det någon som är så rar som vår pappa? Så öm, så medlidsam, så förstående, så tröstande. Han är ingen religion. Han är pappa, Bamsefar. Ja. Och vi behöver en Bamsefar som kramar oss och pussar oss. Man behöver ju det morgon, middag, kväll. Och som klappar en på kinden och säger det var inte farligt. Nu börjar tar vi om det igen. En pappa, en Bamsefar. Vi har världens bästa Bamsefar. Vi har ingen religion. Religion är livsfarligt. Kristendom som religion är den värsta religionen. För den själ det bästa. Vi har en kärleksrelation med Bamsefar. Som är så snäll och rar. Han är den bästa, bästa, bästa.